I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Han kanske är den längdmässiga jätten, men han är den intellektuella dvärgen. Du ville ha Shakespeare, här kommer den. Kom natt, kom mörka natt. Kom Romeo, du dag i natten. Lika ljus som nyfälld snö på korpens vingar. Kom natt, kom natt, kom ljuva natt. Kom Romeo, du dag i natten. Va? Shakespeare.
Ja, det här är alltså ett högintellektuellt ljudtest där det inkluderar ett test på hur bra man är på sin litteraturhistoria. Men då vill ju höra någonting från de svenska skalderna också, Micke. Give it up.
Ja, jag kan väl dra en Hjalmar Söderbergs Dr. Glas kanske. Fast jag kan inte den. Jag bara vet att den finns.
Nej, men vi är klara i alla fall, så bandet rullar sedan 50 sekunder, så det är bara att fortsätta med era bögbastuhistorier.
Vi har ny gäst, min längsta vän, Micke Sprites, välkommen.
Tack så mycket. Det jag brukar skulle tillägga att det är din enda vän.
Ja, det börjar bra. Det brukar alltid hända saker i ditt liv. Sist pratade vi om när du skulle få massage och han du skulle få så här laserbehandling, han dog.
Ja,
är det någon som har dött? Är det något som har ramlat ner? Det var ju någon som hade hoppat från
ja, 14:e våningen och landat 5 meter ifrån 10 meter kanske.
Just det.
Det var fruktansvärt obehagligt. Jätteobehagligt.
Ja, vi pratade om det sist. Vad har hänt nu då? Är det någon som har dött? Någon som har kastat sig?
Nej, det har inte hänt någonting. Alltså jag blev prejad av en sån här moppebil. Det kunde ha blivit drama. Och han skrek till mig, hur kör din jävla kvinnliga könsorgansmänniska? Mm. Och då sa jag att gå och sätt dig i bilen så åk härifrån bara. Och så gjorde han det. Och det var ju himla bra.
Det där, vet du vad, det där hände mig för en herrans massa år sedan. Och då tänkte jag faktiskt på dig. Det var på Vasagatan, en jävla idiot som prejan och du vet så här, och man blir svinförbannad och så ur bilen, du vet, och bara så här, rycker upp dörren så här. Du vet, han gör fuck you finger och så bara, vad fan vill du, den jävla, du vet. Det här är många år sedan. Men, och så slänger jag in dörren, så när jag går därifrån. Vad hade jag gjort om han hade velat något?
Ja, men
vadå? Ska jag smälla till honom för han har gett mig fingret liksom, hamnat på löpsedlarna och få en dom för det? Och då tänkte jag faktiskt på dig. Vår kära vän Peter sa en gång till dig en bastu. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Kommer ihåg det.
Du var något bråk det hade varit i. Du sa bara Peter till honom. Du, Micke, ditt liv blir mycket enklare när du slutar försöka uppfostra världen. Det finns så mycket idioter liksom.
Nej, men det är 100%. Jag har i stort sett lagt det på hyllan, men ibland så kan jag bli, alltså varför går du inte ut och är lite skön istället? Varför måste du vara så aggressiv? Du vet ju inte alls vad det är som sitter i bilen. Jag menar, jag ändå håller på att fightas hela mitt liv. Och det här var en kille som var 16-17 år. Jag tänkte, men varför ska du göra så här? Var lite skön och säg, fan vad nära du körde eller någonting. Mm. Men du vet, det här, gå ut, apropå kvällen eller dagens ämne, manlighet. Folk eller grabbar tror, män tror att det är ballt att vara liksom tuff och gå fram och ställa sig näsa mot näsa och vara lite så här, vad vill du? Men snälla du, jag har tränat på att slåss i 40 år. Varför gör du så här mot dig själv?
Ja, man kan väl säga att du har väl gjort det lite i praktiken. Du är väl dömd 32 gånger eller något sånt där, inte det?
Ja, många gånger. 40 gånger till och med.
Jag har ju varit, det är rätt lustigt, ni som inte vet hur mycket ser ut. Du är 2 meter. Vi slåss i Millennium-filmerna. Om ni kommer ihåg Lisbeth Salanders långa, blonda brorsa som inte är jättesmart. Vad tog du för längden eller begåvningen?
Han är bara missförstådd skulle jag vilja säga.
Oh. Mm. Du vet att jag fick provspela för rollen som Paolo Roberto, flickan, ja, som hette, men det är helt sinnessjukt. Hon ringde upp med den där casting och sa, vi har en roll här till dig. Så här. Jaha, vad är det då? Det är rollen som Paolo Roberto i Flickan som lekte med elden. Ja. Så jag fick provspela mot den.
Fantastiskt.
Mot Mikael Nyqvist provspel. Alltså det här är fan den konstigaste provspel jag har varit med om i hela mitt liv. När ska du sluta vara Paolo? När ska du börja spela?
Jag
hoppas att det inte märks. Så jag fick rollen. Tänk om man hade fått någon annan som var bättre på det där. I rollen som Paolo Roberto, Peter Jöback.
Men jag tror han hade kunnat brösta att vara en Paolo Roberto. Just Peter. Eller kanske inte.
Nej, men vi ska ju prata lite om den manlighet, och jag tycker det här exemplet är rätt bra. Det där är ju den här, han är generationen, han är moppebilen där, han är ju generationen med de här helikopterföräldrarna som har fixat allt till han, du vet, från dagis till, så har de alltid liksom, kastar du sand i ögonen på arga Ola och arga Ola blir arg, så kommer någon sära på det. Så man får aldrig reda, liksom lära sig att det finns konsekvenser. Att när vi växte upp, när vi var unga, då var det lite massa folk som gick emellan, så man fick ju lära sig att så här, vänta nu, du vet.
Men sen kom ju internet när man kan säga vad som helst och kalla, man kan kalla folk vad som helst, och så sitter man bakom sitt tangentbord och ser man hur safe som helst, och man kallar Paolo Roberto för allt möjligt och de kallar mig för allt möjligt, och skulle man mötas så skulle det bli så otroligt jobbigt för att de inte alls där liksom.
Nej. Men efter mitt sexköp där, jag har blivit kallad allting under 3 års tid. Det är liksom varje dag fortfarande på sociala medier, horbock och liksom hit och dit. Vet du hur många som har kommit fram och sagt det med rakt i ansiktet?
Jag kan gissa på 0.
Exakt 0.
Ja, exakt 0.
Ja. Men det är bara att säga bålsen på folk. Det är jävligt tufft att vara en jävla tangentkrigare.
Men det är jättekonstigt. Den där, hela den där mentaliteten. Jag har så svårt att förstå det. Och det är som att jag får lära om mig. Nu bodde jag utomlands i 5 år. Och när jag kom hem till Sverige så var det ett helt annat land.
På vilket sätt då?
På jättemånga sätt. Bland annat så får man inte... Alltså nu är jag är uppväxt 60-70-talet, 80-talet där. Och då... Man kallar en häst för en häst liksom. Men nu får man inte det, utan det ska vara... Och till en viss del kan förstå det. Mm. Men det har blivit så detaljreglerat så att det börjar bli som i Kina. Jag vet inte om jag berättar för dig. Jag gjorde en intervju för Expressen om anabola steroider. Jag var den enda i gladiatorerna som hade erkänt att jag hade tagit steroider. och det här var jättelänge sedan. Men jag sa att jag tycker det är sjukt, det är sinnessjukt. Och jag använde ordet sinnessjukt 2 gånger. Och sen var det inget mer.
Mm.
Sen fick jag ett mail som var, alltså det var tjockt som Bibeln. Nej, men det var långt. Om det var från intresseföreningen för schizofrena. Som i sak höll med mig om användandet av anabola steroider. Men de tyckte att det var katastrof att jag använde ordet sinnessjuk. För mig så är det ett ord. Jag tänker inte per automatik på någon som har någon diagnos. Jag tänker bara på ett beteende eller du vet vad heter de här alltså som var på MTV, de här tokiga jävlar.
Beaver som Button? Nej,
nej. De här,
Jackass.
Jackass. Ja. Då sa man, fan, de är helt sinnessjuka. Kolla vilka grejer de gör. Och det är en sinnessjuk känsla. Och det, hon var sinnessjukt fin och så vidare. Men de sa att folk blir så oerhört kränkta av det här. Och jag ifrågasatte. Jag sa, men alltså jag... Du vet inte vem jag är, och då menar jag inte att jag ska vara Tarsan, utan du vet inte vad jag gör. Jag jobbar med autistiska barn eller pojkar och lär dem träna. Jag lär dem komma ut bland folk och alltså integrera i samhället. Men om jag använder sinnessjukt, då får jag smäll på fingrarna.
Men hela den där, jag har också fått mejl samma, jag har använt det också som normala. Det är ett ord i svenska språket. Men hela den där, om man lär sig att allting är farligt, allting liksom kan skada en, istället för att säga, du vet, sticks and bones will break my bones. Det är där, alltså, någonstans måste man lära sig att livet är hårt. Och liksom, man måste, jag har uppfostrat min son verkligen så. Alltså, du vet, och vi är också uppe, du har ju kallat mig, nu kommer du säkert få någon långt mejl, och där kommer jag hålla med. Igår när vi, då kallade du mig för dvärg.
Ja, fast jag vill be om ursäkt om det, eller för det, alltså så här offentligt, för jag tycker att du är kortväxt. Men det är inte samma sak som dvärg.
Alltså. Nu tycker jag att någon skickat långt mejl till Micke.
Jag... Nej, men jag frågade henne så här. Uh-huh. Vem, är det här ditt jobb?
Uh-huh.
Ja, sa hon. Så sa jag, vem betalar dig för att sitta och läsa igenom efter förbjudna ord? Det är som... Jag vill inte dra några ytterligare paralleller, men
det är exakt
det.
Det är sjukt. Det är exakt det där
det är. Det allmänna arvsfonden som har gått in och betalar, och då sitter någon sån här smidig fiffig liten typ och hittar på ett bra tema. Ja, nu ska vi skydda vad det nu är för någonting mot hårda ord. Men vad i helvete?
Men liksom det där liksom, att bli kränkt, det ger liksom ingen rätt, det är bara en känsla. Det är återigen det där, att känslor, att man låter det styra.
Mm.
Så här, lär du att ta skit liksom. Mm.
Det är inte en dans på rosor hela livet.
Och det är exakt det vi ska prata om.
Mm.
Exakt det här. För att det här är hela den här liksom demoniseringen av mannen, feminiseringen av samhället, att allt som är liksom, som är inte helt mjuk. Och, hur mår du idag då, kära vän? Det är toxic.
Mm.
Och man pratar liksom hela den här grejen. Man har gjort liksom allt med manlighet är liksom fel.
Mm.
Allt med lite tuffare ton är toxic. Och det som man uppfostrade unga män med en gång i tiden, med att så här, sluta gnäll, bit ihop. Det som är vår liksom grundläggande del. För att alltså egentligen, om man vet vad män är till för. Män, och det här blir folk förbannade när man säger, män är till för att skydda kvinnor och barn.
Mm.
Vi är skapta för att skydda dem. Vi är skapta för att dö. Det är därför det föds i snitt mer män än kvinnor. Det är för att vi är biologiskt programmerade för att offra våra liv.
Fast
för dem.
Du vet, det kan vara ett socialt självmord att säga det offentligt.
Jaha, ja.
För att det är inte okej. Nu, det var bara någon vecka sedan, så fick jag först ett mejl och sen ett telefonsamtal från en tjej som jag hängde med i Kalifornien. Och så sa hon, fan vad jag längtar efter dig. Och det var inte liksom det bästa avslutet. Mm. Men så sa jag, vad menar du? Nej, men det kändes så tryggt att vara med dig.
Mm.
För att ja, jag är den jag är eller som jag är. Men hon alltså, hade någon annan tjej hört det där? Någon av de här som kämpar för petimeter. Alltså när man börjar reglera ord och sånt, då blir det för mycket för mig. För mig som är man, jag har min pappa som ett exempel. När han kom till Sverige så han fick, det var bara att köra på. De fick bara jobba, det fanns inget annat.
Fanns inga annat? Nej. Fanns ingen bidrag, fanns ingenting.
Nej, det var bara
farsan
att jobba.
Kom en lördag, började jobba måndag liksom. Ja.
Och så jobbade han arslet av sig, allting för att göra det bättre för oss. På min ålders höst så har jag kommit på att det var därför. I början så skyllde jag jättemycket på att han var borta jämt. Mm. Men det var för våran skull. Och hittar man en gyllene medelväg där, att man kör på, men man måste också finnas där för sina barn. Det är titta på dig. Varför tror du att det är en slump att Enzo är en sån jävla superkille? Det är ju inte en slump. Det måste ju du ta åt dig.
Ska bara skryta lite. Idag är han faktiskt final i juridik-SM på Handelshögskolan.
Sjukt, så
att han är sjukt.
Men en jättefin kille. Ingen jävla macho dumheter, går runt och spelar apa och går och bröstar sig. Han är artig och trevlig och snäll.
Och tuff sig in i helvete. Han var ju sin första turnering liksom på Nocka.
Ja, men det är en bra kille. Och alltså man behöver ju inte vara en musklig, stor, läskig typ som kan slåss för att vara en man.
Tvärtom.
När jag gick på min anger management på manscenter, så var det en kille där. Han vägde 70 kilo, så var det mycket. Han var helt fantastisk. Han satt och med ord fick mig att känna mig som en liten bebis. Jag bad om ursäkt när jag gick därifrån liksom. Det var en helt fantastisk, men det han hade, det var en riktig, riktig man. Och han förstod vad allt det gick ut på och hittade anledningar och så här. Och för mig då så var det att min pappa var borta. Att han var borta berodde på att han jobbade ihop, som jag sa, för att vi skulle få det bättre. Men konsekvensen var att jag saknar en pappa eller en positiv manlig förebild. Och nu för tiden så finns det ju knappt några.
Nej.
Du vet, jag läser sån här statistik om det här male privileges och allting. Det är ju helt absurt.
Ja, men det är helt absurt. Ja, men om man tittar det här, jag såg någon undersökning med hemarbete då gör ju kvinnor mer hemarbete. Mm. Men lägger du arbetstid och hemarbete och man lägger ihop det, då jobbar män mer, då har kvinnor mer fritid. Mm. Så man håller på att dribbla runt med de här siffrorna som är liksom, som är helt sinnessjuka. Och läser man det här med män liksom, det som håller på att hända i alla de 53 mest utvecklade länderna i världen, ligger män efter. Mm. Utbildningsmässigt, lönemässigt när det gäller ungdomar. De äldre männen har det bättre, men tittar man på folk i karriären, de ligger efter. Och speciellt allvarligt när man tittar akademiska utbildningar, där män är långt, långt efter kvinnor. Och det är liksom inte bara i Sverige, det är alla utvecklade länder. 100%. Va?
Men du vet att jag har jobbat. Det är ju mitt kall i livet, som det känns, att hjälpa unga killar som är på glid.
Mm.
Och de gånger jag har varit ute på fängelser och föreläst på Kumla och Hall och Österåker och varit på häkten och allt möjligt och pratat. Jag har hittills inte mött någon som har haft en närvarande pappa. Alltså en oavsett anledning, men pappan är borta.
Mm.
Så pappan är viktig, punkt. Men att säga det nu, det är att på något sätt rosa pappan och risa mamman.
Ja, men man försöker skapa ett krig.
Ja,
det finns en jävligt bra bok som heter Man Crisis. Darren Farwell tror han heter, som har skrivit den.
Mm.
Och han har just gjort undersökningar på fängelser. Det är liksom 0% bra relation med pappa, eller frånvarande pappa. Det är en otrolig, och det finns forskning på det där, att män är otroligt viktiga i barns uppväxt. Att att det, jag fick det, paradis tror jag betyder inhägnad trädgård.
Mm.
Och det är det en pappa ska skapa för sina barn, ett paradis. Det vill säga murar för att skydda barnen. Men en stor trädgård man kan leka och utforska sitt liv fritt.
Mm.
Klättra i träd och allt det. Det är det papper gör. Och det finns något som heter rough and tumble play. Som man har forskat en del på. Som är otroligt, där pappor är, och det är alltid så där att kvinnor och män, det är inte 100% skillnader, en del kvinnor är med, men män gör här mer än kvinnor. Det vill säga att man brottas mer, män är mer oberäkneliga, man lurar barnen på skoj och allt sånt där, vilket gör att man får lär sig världen.
Mm.
Och det är just det här rough and tumble play. Du går inte att ha två mammor, utan man behöver någon som just brottas. Det kan kvinnor också göra, men man behöver bägge delarna, det manliga och kvinnliga.
Och grejen är ju det, exakt, och det är att de är olika, och det är det som är det unika, att de är olika, och det är det som behövs. Och de här, som jag pratar om, de här kriminella killarna, när man inte får någon karta av sin pappa, så är det som att bara bli släppt mitt i skogen. Så, nu ska du ut och orientera. Hitta 10 kontroller. Vad är chansen? Den är noll.
Den är exakt noll. Och man, eftersom allt som är manligt är toxiskt, att man inte får lära sig att det är skillnad på män och kvinnor. Det är skillnad på vår muskulatur. Det är skillnad på hormoner, aggressivitet, kåthet. Allt det här är en helt annan grej för en man.
Mm.
Och det är bara toxiskt. Och det där är bara skitsnack. Utan det där är också något jävligt... Något av det finaste man kan vara, det är en man. Och också en kvinna naturligtvis.
Ja,
men titta Ukraina nu. Titta Ukraina. Män får inte lämna landet. Inte en jävla feminist har gråtit ut åt det. De dör i kriget för att skydda sina familjer.
Mm.
Och det är bara liksom, det är sån jävla respekt för det de gör där. Och det är det yttersta offret för att vara man. Det vill säga, du är tvungen att dö för andra. Men... Och det där är liksom helt sinnessjukt. Och en annan grej, så hela den här idén om att vi ska alla bli liksom, jag menar, manlighet är fult, manlighet liksom, tyst ner, sitt ner, sluta, hela den grejen, om du tittar på 9-åringar och självmord till exempel, om man tittar vad som händer med när barn växer upp. Om du tar 9-åringar till exempel och självmord, då är det lika mellan tjejer och killar. Det är exakt lika. Sen när de blir 10-15, då är det dubbelt självmord.
Mm.
Alltså när folk tar. När det är 15-19, då är det 4 gånger mer självmord bland män. Jag menar, och 20-24 år, då är det 5 gånger så mycket självmord bland män.
Mm.
Att man inte pratar om den grejen, vad det är som gör det, vad som har hänt med vårt samhälle. Vad är det som gör att unga män att, och det där, vi måste resa oss upp nu, folk, och säga såhär, kom igen nu, lägg av med det där för fan.
Fast jag tror att folk tror, när man säger att man ska resa sig upp, att det är att man ska på något sätt förgöra kvinnor eller göra ner kvinnor, fast det är inte det. Det som håller på att hända nu, det ser jag med de här killarna som jag möter, om jag är ute och föreläser eller om jag jobbar på någon anstalt eller något.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
När jag var ute och föreläste med Emre Schrot, jag har sagt det förut, men den här förintelseöverlevaren. Han hävdade att det fanns vetenskapliga bevis på att de som blir fascister och riktar sitt hat mot, det kan vara vad fan som helst, är 95, alltså i stort sett 100% är från faderlösa hem. Så enkelt är det. Men, och det betyder inte att mamman inte räcker till. Mm. Men mamman har en funktion och pappan har en funktion. Och jag behöver inte, alltså när jag bodde i USA med, nu är det mitt ex, men med våra barn. Hon hade jobb, jag hade inte jobb. Då var jag hemma och lagade mat och gick med hundar och körde barnen fram och tillbaks. Vad är problemet? Är jag mindre man? Nej, verkligen inte. Det är, alltså folk tror att, som jag sa till dig i början, bara för att man säger en sån här sak så är man en grottman som tror att, om vadå, alla kan ju inte vara 2 meter långa och ha massor med muskler och kunna slåss. Och
men bevisen är överväldigande när det gäller hur folk mår. Mm. Vi har aldrig mått så psykiskt dåligt. Folk tar för fan livet av sig för att de inte liksom får någon, liksom, att det inte fungerar det moderna sättet att leva. Och bara skylla det på liksom, toxisk manlighet, det är tvärtom. Vi behöver mer manlighet, vi behöver mer kvinnlighet, vi behöver, och de här skyttegravarna man har grävt i det här könskriget, det är ingen som vinner på det utom hela det här jävla journalistgänget, politikergänget som har gjort karriär. Alla som ställer sig upp och säger där, de ska ni akta jävligt noga för de gräver skyttegravar, de bygger liksom inga brygger eller broar. Och en annan grej som är jävligt intressant, att man pratar ofta om det här kvinnoförtrycket och hur det var förr i tiden och sådär. Och så tittar man tillbaka på 50-talet och sådär, och hemmafrun och sådär. Men så där har aldrig vi levt. Det är liksom 20 år av vår utveckling vi har levt med hemmafrun och det. Mm. Jag kommer från en riktig bondfamilj i Italien. Jag åker ner varje år och skördar oliver och ser hur en riktig familj lever. Mm. De samarbetar. Sen har man lite olika maktsfärer. Det vill säga männen har väl lite mer makt när det gäller liksom jordbruket och du vet där. Medan kvinnor har hemmet. Liksom. Mm. Men det är något som flyter in i. Skördar man oliver, alla är där och plockar.
Men där också, skulle någon av damerna vilja gå ut och skörda så är hon välkommen. Och skulle någon av männen hoppa in i köket så är inte det...
Nej men lyssna, alla kvinnor är med och skördar. Alla är med och skördar. Mm. Det är under skördetiden. För övrigt så kan ni köpa min olivolja på Robertos punktshop. Så gå in, vi har 15% just nu. Bindan på vägg är rabattkoden. Bindan på väggen 15%. Jag är ju med självbiografin där på det. Du var ju med den här gången när jag ströp på honom.
Ja.
Eller gjorde jag det?
Ja, eller kanske inte.
Nej, det är fint med sagor.
Ja. Nej, men hela den här grejen, det har gått alldeles... Men nu börjar folk att förstå. Jag vet inte, jag tror att det är Bud Light som har tagit den här transpersonen.
Dylan Mulvaney,
just det. Som sitt affischansikte. Och ingen har köpt ölen.
Vet du hur mycket försäljning har gått ner?
Nej, jag hörde det bara. Jag kommer inte ihåg sist.
Nej, jag tror förra veckan var den ner 15%. I år, den här veckan, är den ner 26%, tror jag.
Och det är folks, kanske i min värld, lite primitiva sätt att visa att de inte samtycker. Men, alltså, vad är det här för någonting? Och jag blir kallad homofob. Jag har gjort mer för bögar och lesbianer än vad de själva har gjort, ta mig fan. När jag hade bastuklubben. En kompis av mig, till mig, som ska vara med nu. Jag ska göra en egen podd. Han är transperson. Mm. Han växte upp, trodde att han var tjej. Mm. Och nu har han, jag vet inte hur mycket han har gjort om genetiskt sådär. Mm. Eller vad heter det?
Genitalier.
Men sist när jag ringde honom så sa, tja grabben, hur är läget? Ja, det är bra, säger han. Och så, ja, du vet. Och det är inget konstigt. Jag har ingenting emot transvestiter eller transpersoner, vad de nu kallas. Det har gått så långt så att man blir de trycker ner i halsen på en.
Men det är inte hela grejen, med det här med transer som läser sagor på bibliotek. Vi har den här drag-grejen på. Det är ingen slump att den här, det är en politisk, alla de här som har drivit toxisk manlighet, hela den här feministlinjen, de bryter ny mark, va? Det är samma gäng, och det är samma gäng som bor på Södermalm. Om du tittar hur folk röstar nu för tiden, så är det, innerstäderna är helt röda, de dyra områdena. Vilka är det? Jo, det är politiker, journalister och chefer inom offentlig sektor.
Mm.
Det vill säga, folk lever på att ge ut bidrag, och sen röstar man ju rött ut i förorten folk som tar emot bidrag. Mm. Så de röda är liksom folk som betalar ut bidrag, lever på bidrag, eller lever på då kulturpengar liksom från staten. Och du måste ju ständigt ha liksom ett problem. Återigen, du som de här schizofrena som skriver, han bor säkert i en stor lägenhet på Södermalm som arvsfonden har betalat pengar för att han ska få bo.
Det
är en industri.
Ja, men det är det som blir så jävla motbjudande, att det inte finns några etiska gränser, utan man bara kör. Mm. Får man in cashen så kör man bara. Det är precis som de här kriminella. Det är precis samma, det är andra mekanismer, men det är vedervärdigt.
Men ska vi hoppa tillbaka till det viktiga, liksom, eller det viktiga, det vi pratar om, det är den här manligheten och vad det gör med ett samhälle. För att det som man måste förstå, att män som inte får ligga, män som inte får ett arbete, män som inte får, eftersom de inte får utbildning, så kommer de inte få bra jobb. När de inte får bra jobb kommer inte få ligga. För tjejer, hur mycket de pratar om känslor. Om du är på en fest med dina tjejkompisar och så ska du som tjej då liksom, de ska rekommendera någon kille. Det är ju inte så att de säger, ja, han killen som står i hörnan där, han har jättemycket kontakt med sina känslor. Så säger de inte, utan de säger, den där killen är skitbra, han är läkare, eller han driver företag, eller han är advokat, va? Det är en jättebra kille. För att det är det tjejer letar efter. Och tjejer blir högre utbildade, och tjejer gifter aldrig ner sig. Ekonomiskt vill de ha någon som tjänar lika eller bättre. Vilket gör att en stor grupp män, de som inte utbildar sig, de kommer han eller är redan utan kvinnor. De bor hemma i större grad hos sina föräldrar. Vem vill dejta en kille som bor i källaren hos morsan liksom, och spela tv-spel, va? Ingen. Och det där, om du tittar på Tinder till exempel, som också är, tror jag, är förödande för vår samtid. Och om du tar 50 killar och 50 tjejer, så kommer fyra av killarna få 46 av tjejerna som gillar, likar dem. Det vill säga att de övriga killarna ska dela på fyra tjejer. Alltså, det är en grundläggande faktor för att vara människa. Det är vår absoluta drivkraft, det är att föröka oss.
Mm.
Och män som inte får arbete, män som inte får föröka sig, det är farligt för samhället. Så det vi håller på att bygga upp nu, det är ett jävligt farligt samhälle.
Frustrerade män och frustrerade kvinnor av olika skäl, men likväl frustrerade. Men jag märker, sen jag kom hem, nu har det gått i för sig 2 år. Mm. Men jag har märkt hur det har skruvats upp. Hur killar går. De har mycket närmare till, ja, inte våld, för det kan de inte. Men det ska bröstas, och det är mycket, så här, mycket låta, men det händer ingenting. Och det där är också, det tror jag är en följd av det här som vi pratade om förut med sociala medier. Att man tror man klarar sig undan med vad som helst. Men
förr i tiden så fanns det fanns en gräns som inte var lagens gräns, utan det var mäns gräns emot andra män.
Det skrevs om i den här boken, Den brutna näsans estetik, som vi var med i.
Ja, just det.
Det var en doktorsavhandling som en kille skrev. Mm. Då skrev han om det här. Det finns en lag som är, ja, Svea rikes lag, och sen finns det en lag som, och den är mycket, mycket hårdare. Man kan inte säga vissa saker, göra vissa saker. Där är det strikta linjer liksom. Men jag var ute, jag var ute med en tjej och gick. Jag är lång och jag är inte,
två meter,
inte anemisk, men jag är inte jätte så här bubblig stor, men jag är en stor kille.
Så gick vi genom, rätt bruten näsa.
Ja, och så gick vi genom TV-centrum och så sa hon, märker du hur killar reagerar? Så sa jag, vad menar du? Nej, men när de kommer rakt emot dig och så ser de dig, då direkt så blir det så här, ta ett andetag och liksom bägge armarna, ja du vet, går och bär på en TV. Jättestarka och jättetuffa, och så andas de ut när de har gått förbi sen. Och det där är också en sån där grej.
Jag får ju samma reaktion när folk känner igen mig. Att de så här ska brösta upp sig lite. Ah, där är power.
Vad är det för något? Och där kan jag känna ibland, en av de få liksom safe zones som finns i mitt liv. Mm. Det är när jag kommer till gymmet där på Allstar. Jag går in och där finns det, ja, killar och tjejer i en salig blandning. Det är svarta och det är asiater och det är muslimer med långa skägg och det är alla varianter. Det är aldrig någon som spelar apa. Då säger folk, ja men då får man ju stryk. Det handlar inte om det. Det handlar om att det finns vissa regler som man inte bryter.
Men det är så, det tänker jag på. Alla tror att så här kampsportgym är så här hårda miljöer. Det, alltså folk är så jävla snälla, trevliga. För att det är människor som är där. Det är rätt tuffa typer. Både tjejer och killar.
Och har varit med om grejer.
Och de har varit med om grejer. Mm. Du vet så här, och du vet där. Att så här, om du har 100 människor där liksom en dag. Ja, men 100 människor kan slåss där.
Mm.
100 människor har också slagits av dem där.
Mm.
Eller gått matcher. Så att om du liksom push the limits, då kommer de veta exakt var gränsen går. Vilket gör att alla uppför sig.
Det är enkel matematik. Men där, som ett exempel, när jag precis hade kommit tillbaka från USA. Ja. Och jag hade en sån här enorm längtan efter min dotter som var kvar. Jag höll på att gå sönder. Jag stod där ovanför, ja, det var som en trappa upp på gymmet, och grät. Och så kom det in en kille, Resa.
Ja, det är den bästa Resa.
Ja, jättefin kille som har blivit omskriven som någon jävla huligan och en riktig typ. Och jag såg på honom hur
Mad dog.
Jag såg på honom hur ledsen han blev av att jag var ledsen. Och då kom han fram. Och så ställer han sig och kramar mig. Hur är det, vännen? Hur är det? Då känner jag liksom att jag är bland vänner. Förstår du? Det är på riktigt människor. Mm. Och utåt. Så han är ju också utmålad som en jävla typ. Och ett macho shithead som inte bryr sig om någonting. Men jag satt senast igår och kollade på en dokumentär om Alex Gustafsson. Mm. Och hur Resa smyger runt med sin barnvagn när barnen var små. Du vet, de här männen som jag träffar under min dag, det är fantastiska människor. Det finns inget toxisk maskulinitet i det där.
Du ska veta när de skrev om mig som mest efter mitt sexköp. Han ringde mig varje dag. Alltså.
Ja, han är så jävla fin.
Han kände bara, du vet.
Men du vet ju, behöver inte dra upp det här, men vad han har gått igenom i sitt liv. Ja. Och vissa identifierar sig med offret och vissa med förövaren. Ja. Och han är en riktigt bra man.
Mm. Han också så här rätt när han ringde också. Det var inte så här, hur är det med det? Han bara ringde och skrek. Jag ska inte säga vad han skrek.
Nej, jag förstår.
Vad i helvete! Du vet så här, men du vet, rätt instinkt. Ja. Man fick så här, alltså så här, fan, res på dig grabben, låt dem inte knäcka dig liksom.
Nej. Men som man, som en riktig man i min värld, så hjälper man andra människor. Man är ingen jävla gris. Muhammad Ali sa att hjälpa andra människor är hyran vi betalar för våran plats på jorden. Det sa Muhammad Ali.
Han har sagt,
och det var en riktig man i min värld.
Verkligen. Men återigen, om vi är tillbaka till det här med Tinder också. Det är något som också så här, jag menar, som gör hela den här dating-scenen och allting gör ju att den är, alltså det blir hela digitaliseringen av relationer som på ena sidan gör att man kan kalla folk för vad som helst liksom utan konsekvenser, men det är också det här att i relationer med kvinnor då, de här killarna då som liksom inte riktigt vågar snacka med tjejer och så swipar man och sådär. Det är liksom det, när vi var unga så, alltså att stöta på en tjej, det hade ett visst pris.
Ja.
Man var tvungen att rycka upp, man såg en snygg tjej, man var ute på något ställe, man var tvungen att rycka upp sig, man var tvungen att gå fram, man var tvungen att liksom så här utsattas för möjligheten att bli förnedrad. För det händer ibland för dig, aldrig för mig.
Okej.
men och vad heter det? Jag menar, och då när man tog ett beslut så körde man ju inte liksom, när man, då tänkte man igenom rätt noga. Man kollade under om det finns tyck. Det fanns ju en helt annan grej. Idag swipar de och så får de något klick där och så,
en like här, en
ja,
like,
så skickar man en kukbild och tror att det funkar. Ja. Jag har aldrig förstått den här kukbild-grejen.
Nej, jag vet inte.
Det måste vara som man så där. Det måste vara den fulaste delen på mannen.
Fast vet du, det, jag känner att det hela samhället har blivit konstigt när de jag var ju själv med på någon sån här jävla sajt när jag bodde i USA, för där man liksom, hur ska jag komma ut? Men det blir på helt fel, alltså det blir på helt fel villkor. Okej, hon ser jättebra ut och sen kanske luktar konstigt, förstår du? Kanske inte är skön att ta i.
Vad heter de? Feromoner?
Feromoner, ja,
du,
precis.
Du vet att det är jätteviktigt.
Nu säljer de en parfym på TV, har du sett det?
Nej. Ja, jag förstår, det är hela världen. Du vet varför de finns. För att luktar en tjej dåligt, då betyder det att man är genetiskt inte matchade. Utan hennes DNA passar inte med vårt DNA eller med mitt DNA. Och då ska man inte para sig.
Och då kan du tänka, om man är en liten Södermalmskille, och inget ont om Södermalmskillar så att ingen blir kränkt, men om man går med och har så här tjejkläder och tjejmässa och allting, så kommer man gående.
Är det fel av tjejmässa?
Förlåt, jag är en sån toxisk typ. Nej, men så det blir, alltså självkänslan blir urholkad. Kan man lita på att det här känns bra? Våga verkligen kliva i det här? Och jag berättade för dig förut en gång, en tjejkompis till mig som ringde och sa att jag, en kille som jag är jätteintresserad av och jag skulle vilja ligga med honom, men han vågar inte. Han vågar inte kliva i för att han är rädd att bli metooad. Och då säger jag, men det blir man ju inte för man är en gentleman. Men nu vet folk inte var gränsen går heller längre. Vågar man säga till honom, vad snygg du är, vad fin du är, vad fan menar du, vad då, är det allt du ser eller? Vänta, du förstår vad jag menar. Vad fin klädd du är, var inte det igår eller? Du vet. Okej.
Okay. Men också med så här med världen så här, du vet, förväntas att gå ut i världen och inte bli kränkt. Alltså den världen vill man inte ens leva i. Alltså inga nya idéer kommer födas, inga nya tankar, ingen vacker konst, inget av det där kommer existera om man inte är beredd att kränka någon, om man inte är beredd att testa nya idéer.
Men jag hörde någonstans det här med att man maskuliniteten var så mycket med det här aggressiva. Och då var det någon som sa, jag kommer inte ihåg vem det var, men som sa att för att kunna bli en pacifist så måste du vara en riktigt farlig typ. För att annars...
Dr. Jordan Peterson.
Ja, det var så. För om du inte är en farlig typ så har du inget val. Då kan du bara vara en liten lök som går runt och inte gör någonting.
Nej, du har inget val.
Du har inget val, kort och gott. Men om, för att kunna bli en pacifist och göra ett val så måste du ha olika alternativ. Du kan, om du vill, checka upp den här människan, men du vill inte det. Och därför så är du snäll mot honom. Så att snällhet är inte svaghet. Det är ett medvetet val. Även för män. Och därför, jag säger, det är därför kampsporten är bra. Man bygger ett självförtroende, man kör, men man behöver aldrig använda det. Man behöver aldrig gå och brösta sig och ge fingret till någon i bilen det finns ingen anledning.
Nej, men sen så också det här psykologiska som man inte får någon annanstans i världen idag. Mm. Det där att livet så här, kampsport gör ont. Mm. Du går ner på en klubb, folk har bad intentions. Mm. Du vet, så här, jag sparrar fortfarande, match sparrar ju fortfarande en gång i veckan. Så där. För mig tycker jag tycker det är en viktig del i mitt liv liksom. Mm. att så här, inte bli gubbe, utan jag kan fortfarande strida, jag kan fortfarande mäta mig med de flesta i min viktklass.
Men du känner ju till Erik Skoglund.
Ja.
Han fick ju en hjärnblödning av sin boxning. Och nu möts vi inte dagligen men ganska ofta. Mm. Och när jag mötte honom första gången så sa jag, fan det är du som är Erik. Ja, sa han, så tittade han på mig och så började vi snacka. Mm. Och så sa jag, ja jag börjar närma mig 60 nu, jag undrar när man ska sluta med det här. Ja, aldrig hoppas jag, säger han. Så sa jag, men vad är ditt mål liksom? Nej, mål och mål, det jag vill, det är att känna att jag lever. Och det gör jag när jag står här. Om jag bangar på en säck eller slår platta med någon. Mm. Det är det absolut roligaste jag vet. Och sen om folk inte tycker att det är rumsrent, det är okej. Okay. Mm. Så känner jag. Jag går och slår på en säck. Du sätter dig på något pass någonstans på sats eller vad fan som helst. För mig funkar inte det.
Men det är naturligt. För inte alla män. Men det finns alltid... Det finns alla variationer i manlighet. Jag har pratat om det förut. Normalfördelningskurvan. Googla det. Att det finns stora grupper män som är rätt mjuka. Och det finns, mm. Men liksom, män är något mer starkare, något mer våldsammare och allt sånt där. Och på liksom normalfördelningsdelen så är det 60-40 mellan män och kvinnor, man säger till exempel våldsamhet. Men sen så finns det ju folk som är rätt långt ut på det där, som har rätt mycket sånt. Jag är en sån. Mm. Det var mitt jobb i 10 år att slå folk. Det var mitt hantverk.
Ja.
Och det är en sån stor del av mitt liv. Och vad folk ofta missuppfattar med kampsport, det är att man tror att det är aggression, utbar aggression. Det är helt fel. Det är kontrollerad aggression. Mm. Den dag du blir helt tokig, den dagen kommer du få riktigt med stryk.
Mm.
Utan det är som Leffe, min gamla tränare, sa, eld i hjärtat, is i hjärnan.
Mm.
Så det är att vara lite aggressiv men kontrollerat och kunna slå på den och av den hela tiden. Så det är ett jättebra hantverk, eller en kunskap i livet.
Men där också så ser jag nu, där på Allstar i alla fall, det är massor med tjejer som tränar där och det kommer fler och fler. Så att det är inte bara en maskulin sak det här heller, utan det är ju, för dem är det också viktigt.
Normalfördelningskurvan.
Ja.
Det är vår kompis Bella Backe.
Mm, ja, exakt.
Som också är, hon är 50 nu. Hon fightar sig fortfarande.
Ja.
Hon går i matcher fortfarande. Svintuff liksom.
Ja.
Men hon är, om man pratar om normalfördelningskurvan, förlåt nu Bella, så är hon rätt mycket, hon har en del manliga trades.
Ja, ja.
Annars, absolut. Hon är svintuff liksom.
Ja.
Hon är för övrigt den enda tjej när en så tävlade sist, var inne där till tittade. Bella är den enda tjej man träffar henne. Fan vad tjock du har blivit.
Ja.
Då skrattar hon så hon håller på att kissa på
men
sig.
Men hon är overklig. Hon ser ut som en jävla staty i kroppen.
Ja, det är jävla ord är vältränad.
Men det är mycket som, apropå det här med manlighet kontra kvinnlighet, ja. som folk bara slänger en massa floskler ur sig. Mm. Att, ja, men male privileges och allt det här. Och jag satt, nu när jag visste att jag skulle hit, så kollade jag på hur fördelningen var på lite olika saker. Då är det till exempel, det här är från USA då, men dödade i strid, 97,7% män. Självmord, 78% män. Mord, alltså som blir mördade, 78% män. Arbetsplatsolyckor, 93% män.
Vill du ha en intressant siffra för det där? Som är, det där är ju folk som dör på jobbet.
Ja.
Men sen så finns det ju, du vet, har du jobbat en kolgruva här med att få kollunga och sånt.
Ja, ja, absolut.
Där är nästan 100% de som dör av cancer och sånt på grund av jobb, de är män.
Ja, nej, men det...
Fortsätt, har du några mer siffror där?
Ja, absolut. Hemlöshet, 62% män, 38% kvinnor.
Mm.
Och sen kommer vi till college graduates, ja, alltså som har gått ut och college.
Precis.
40% män, 60% kvinnor.
Mm.
Så jag vet inte.
Nej, men, liksom... och det här återigen, vi säger det igen, det här är inte kritik. Det är jättebra att kvinnor går på college. Det är jättebra. Så här, men utan det som är oroväckande här, det är att det här har skett. Det här är inte något som har hänt igår, utan det här har skett under en lång tid. Som vanligt, du vet, de här, vi såg det inte komma. Det gänget, vänstergänget. Mm. De ingen har höjt på ögonbrynen. Ingen har fört debatten. Ingen har tagit tag i de här sakerna, trots att det är skrivet på väggen vad som kommer hända. Det här kommer leda till mycket dåliga saker i vårt samhälle, va?
Ja,
det är hela västvärlden håller på att göra harakiri, liksom. Allt som har varit framgångsrikt i västvärlden håller vi på att ta bort. Merokrati, vad heter det? Det är inte meriter, utan det är kön och hudfärg och sånt som är viktigt. Man liksom så här, man ser inte till att och tittar då på unga killar, du vet, som har dåliga kontakt. Och det är ju inte alla killar som har det, utan de flesta killar, det är inte att du behöver ha gifta föräldrar, utan forskningen säger att du behöver två närvarande föräldrar.
Exakt.
Som är frånskilda och så. Jag har en jättebra relation med min exfru. Mm. Sådär liksom.
Så, det, är så... det är det som är det viktiga. Uh-huh. Sen är de här, i den tiden vi lever nu. Nu har jag varit med så länge, som sagt. Jag börjar närma mig 60. Och när jag ser, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, den jävla miljöpartisten. Han knäckte ju hela patriarkatet. För han ritade om cykeln på cykelbanan från en damcykel till en här, nej, från en här cykel till en damcykel. Och han menade på fullt allvar att nu är patriarkatet krossat. Då är man så jävla ute och cyklar. De där människorna...
Ja, men det är bara sån där larvig...
Det är chimärer, det är bara luft. Det är varm luft. De drar in 100 lax i månaden på bara sitta och... Det där är ju skit.
Det är skit.
Vem bryr sig?
Och hela, samtidigt då som män tar livet av sig. Och det här påverkar ju liksom män som inte mår bra.
Mm.
Precis som kvinnor inte mår bra. Det påverkar hela samhället. Problemet med män som inte mår bra, det är att de är utåtagerande.
Mm.
Om du tittar på alla skolskjutningar och allt sånt, det är alltid män med ingen kontakt med sina pappor.
Japp.
Det är samma sak med de här självmordsbombarna, alla de där. Mm. Det är återigen, det är samma typ av man, ingen kontakt med män.
Och som jag sa, med pappor, eller med kriminella killar.
Mm.
De killar jag har mött när jag är ute, det är utan undantag, så är det killar som har dålig kontakt med pappa, om någon. Vissa av dem har svarat, men jag har skitbra kontakt med min pappa. Har du så? När jag pratade med dem sist? Ja, det var en 3-4 veckor sedan. Vadå, du har inte pratat med din pappa på 3-4 veckor? Nej, men du vet, han har jobbat. Ja, men vadå jobbat? Han har inte haft tid över till att ringa. Tror han haft tid att äta? Tror han haft tid att se på tv? Tror han haft tid?
Ja.
Men jag var hemma hos en familj som hade en son som var på glid. Och jag frågade pappan, vad gör du? Jag är mellan jobb. Ja, så vad bra, då hänger du med din son. Nej. Varför gör du inte det? Nej, jag mår så dåligt just nu. Det kan man inte kosta på sig.
Exakt.
Det är inte det där,
man kan säga vad man vill om det där. Det där är när män inte är män. Så här, du är byggd för att inte hålla på med det där.
Man måste, jag gråter 10 gånger om dagen.
Ja, ja.
Så det
men jag gråter också, men det är inget fel men så här, inför din familj, du ska bygga paradiset för dina barn. Mm. Du ska vara muren kring den vackra trädgården. Du ska skydda dem. Finns det ingen mur, så är det, och det är återigen det här jag-samhället.
Mm.
För det tittar jag på, och jag blir mer och mer fascinerad av min andra kultur, det här med, och det här fanns i Sverige också, bondesamhället. Mm. Man höll ihop, man liksom hjälpte varandra, du vet. Det är aldrig någon liksom, och det finns en sån här, du vet, Min olivolja som ni kan köpa på robertus.shop. Rabattkod bindan på väggen, 15%. Vad heter det? Nej, men om du tittar till exempel där, om när vi pressar då, oliver där. Det finns aldrig något kontrakt, det finns aldrig någonting, det är en handskakning liksom. De vet att det är familjens ära liksom. Vi har pressat oliver där i liksom 1000 år, så länge någon kommer ihåg liksom. Min mark är granne med hans mark, du vet. Men, det man håller ihop, man hjälps åt.
Jag är uppväxt, min pappa jobbar ju jämt för oss, för våran familj. Så jag är uppväxt av en kvinna, vilket gör att jag har enorm respekt för kvinnor. Men den respekten blir också, alltså jag kan känna vissa gånger när tjejer blir för grabbiga. Hänger med? Alltså det blir lite fysiskt och när man inte har det här moderliga, då kan jag känna, är det bra, tack och hej, och sen är det ut därifrån. Det alltså kan vara hur bra som helst.
Alltså men jag har ju en förkärlek för att tuffa brudar.
Nej, fy fan.
Nej, alltså inte, jag menar så här, om du tittar, nej, jag tycker om, jag gillar ju, det som jag sa till min exfru som är rätt, det är en tuff jävel, you know. Nej, men alltså, jag skojar med henne så när vi skilde oss. Hon är en av mina bästa vänner, vi pratar ju ofta. Så sa jag, jag skulle vilja ha en tjej som så här, gör som jag säger till henne, ja Paolo, nej Paolo. Och så här, hon bara, lycka till med den.
Fast det vill du inte ha.
Nej.
Fy fan. Men vara tuff menar jag, alltså de här som de attributen de ger de toxiska männen, att de gapar och skriker och jag pallar inte med sånt. Lugn och ro och alltså ett självförtroende.
Fast tuffa, riktigt tuffa tjejer. Det är tomma tunnor skramlar mest. Ja, det är ju folk som inte har en självsäkerhet som måste låta för. En riktig tuffing är liksom så här, du vet.
Vet du, det hände en grej. Jag och min dotter kom gående. Och så stod det en kille med en grävskopa och skulle gräva och han fixade någonting. Vi skulle in på ett möte, hon och jag. Och så hade de ett så här avspärrningsband. Och jag såg inte att man kunde gå runt hans jävla traktor. Så jag lyfte på det där bandet, så gick jag in och så tog jag in Bella och så gick vi förbi. Och så säger han, är du dum i huvudet eller? Ser du inte att jag håller på och gräver här? Så jag, hörde din jävla pajas. Vad är det för jävla språk du har? Jaha, en sån där tuffing. Och så tittar jag upp. Och jag ser bara som en lilla gubben. Du har inte det där skrivbordet framför dig nu. Så säg inte så där. Ja, så gick vi upp. Vi hade det här mötet. Och så gick jag ut. Så tänkte jag, jag måste hjälpa honom liksom att komma över här. För han hade suttit och han tyckte det var obehagligt att jag skulle komma tillbaka. Det såg jag. Så gick jag ut och sa, ursäkta, får jag bara säga en sak? Ja, vad är det? Så sa du, jag ber om ursäkt för mitt beteende. Jag var lite stressad, jag skulle in på det här mötet. Sorry, jag menar ingenting med det jag sa. Så här, nej, men det är okej. Okay. Jag ville bara liksom, så att du inte skulle få några grejer från skopan på dig. Och jag kunde ha stått där en timme och bara, men vet du vad? Då kunde du ha sagt så här. Istället för att bara gapa och den här tuffa stilen. Det inte att vara man, det är att vara en tönt. Om man gapar och skriker och inte kan backa upp det, så då är man bara liksom, det är på låtsas, det är bara larv. Så istället jag gick ut och så sa jag, ja, förlåt för mitt dåliga uppträdande. Dels vill jag visa min dotter att till och med när man kör i diket så kan man be om ursäkt. Och så är det okej, va? Och han var så lättad, den killen. För jag ser inte ut som någon som har sjungit i kyrkokören heller. Så att han tänkte, fan vad skönt att han bad om ursäkt. Och han vann. För det var jag som bad honom.
Man har sjungit i kyrkokören?
Ja, du, som lite som dig, lite mer så här orörd i ansiktet.
Du vet att jag har varit korgossare. Jag sjunger i kyrkokören. Så att gammal proffs.
Det slutar aldrig att förmåna mig. Nej, men manlighet och kvinnlighet, jag tror att det är viktigt. Inget är bättre än det andra, men det är viktigt att bägge två finns.
Ja, men och sen så måste folk börja våga och säga ifrån. Så här, sluta, alltså kolla upp alla de här jävla politikerna. Kolla vilka ni röstar på. Alltså på riktigt, som om du är mån om relationen mellan män och kvinnor. alltså alla de här som drar de här feministiska valserna, alltså se till att ni inte röstar, kryssa inte på dem, rösta på andra partier. Alltså det här, när de är så här rörande överens om grejer som man har varit om den här feministiska politiken, vi ska vara någon jävla feministisk stormakt liksom, så åker vi ner till Iran och har hucklen på oss liksom, alltså, du vet.
Sila mygg och svälja elefanter, ja, som man förr i tiden.
Ja, exakt. Då.
Men sen finns det ljuspunkter då, som han som gjorde om cykelbanorna. Förstår du? Snack om ett slag i luften, det är ingen som, vem fan tittar på vad det är för märke?
Men du förstår ju vad det är. Det är de här jävla miljöpartisterna. Alltså vi har ju så feministisk snöröjning i Stockholm, vet du det? De plogar cykelvägarna först. Ja. För att tjejer cyklar med.
Ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det blir ju så dumt så att det är, till slut så är det ju inte ens roligt.
Nej, men det finns ett sätt att stoppa det. Ja. Det, alltså alla de här, det är liksom så här, jag är med i ett parti som heter Medborgerlig Samling. De vill ta bort alla jävla myndigheter. Sverige har ju liksom 300 myndigheter. Finland har 70. Bort med alla de jävla myndigheterna. Mm. Bort med alla jävla regler. Bort med alla diskrimineringslagar. Det finns en diskrimineringslag. Den ska gälla lika för alla. Du vet, samma regler.
Jag har ju hört ett otal gånger din feminist, det som finns på YouTube.
Ja, på
Paolo möter en feminism eller feminist. Ja. Och den grejen, den är så jävla rakt på. Och alltså, som jag sa till dig, jag är uppväxt av en kvinna. Jag har 100% respekt för kvinnor. Att bli ifrågasatt i den frågan, det känns som att de nästan, man blir pissad på. Eller att jag skulle försöka att trycka dit någon som är homosexuell. Men, skiter väl jag i?
Ja, men så här, grejen är, det är roliga med Medborgerlig Samling. Vi fick inte gå i gayparaden för att vi är emot gay. Bara för att vi inte vill ha någon speciallagstiftning utan samma regler. Det roliga är att vi är de enda som har en homosexuell partiledare.
Ja.
Men han, det är roliga att då är man inte riktigt bög utan då är man en högerbög.
Han är en sellout.
Ja. Han är en sellout. Micke Sprites.
Mm.
När börjar din podd?
Jag ska börja. Min vilja är att börja med den här transkillen. Mm. Och så fort som möjligt. Mm. Så faktiskt efter vi är klara idag så ska jag åka och ringa den killen som ska hjälpa mig. Och så ska vi köra. Vi har skickat in en lista på 10 stycken som är jävligt intressanta. Det jag ska prata om är mera det vi har pratat om idag. Pappans, hur viktigt det är med pappa. Närvarande pappa. Även hur viktigt det är att ha en mamma, men på andra sätt, som sagt. Mycket så här, livshistorier, jävligt intressanta människor jag har fått på hittills som har gjort saker och varit med om saker, och det känns som att det är mera värt, som om du säger en sak så litar jag mer på det än någon som är uppväxt på något internat någonstans och som inte liksom har levt verkligheten. Så.
Det ser vi fram emot, Micke. Mm. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick. Puss och kram.
Puss och kram.
Manskram, ingen gaykram.
Är du emot gay?
Nej, det är tusen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.